en kvart innan vill jag vara ensam och bara så här förbereda mig att stå där med min DJ typ. Jag hoppar mycket och typ gör lite armhävningar och bara så här, jag tror att det ska lugna ner mig, men det pumpar ju bara upp mig, så jag, ibland kan jag komma ut och bara typ stå och skrika. Sen så går jag ut och så mördar det.
Inte så mycket mellanmjölk över det.
Nej, ingen jävla mellanmjölk alltså. Du får jättegärna ställa frågor till mig.
Snälla.
Det vore så coolt.
Jag sitter på en innergård på Östermalm i Stockholm. Och jag har med mig min lilla syster.
Du får säga vilken fråga du vill. Vilken fråga du vill. Jag skulle vara mer än... skulle mer än gärna besvara den.
Vi ska träffa en väldigt, väldigt spännande tjej. En tjej som är mångsysslare. Som inte bara är rapartist och utbildad psykolog, utan en driven, nästintill aktivist som jobbar med feminism. Och hon har ett superskarpt intellekt. Så det är med glädje som jag presenterar dagens gäst, Silvana Imam.
Leona, vad säger du?
Leona, vad säger du?
Vad är din favoriträtt?
Min favoriträtt? Wow, jag tycker om sushi. Har du ätit det?
Nej.
Okej. Och så tycker jag om falafel. Vad är din favoriträtt?
Vad ska jag säga? Kött och ris.
Kött och ris? Okej.
Vi äter det i vårt hemland. Mm-hmm. Vi brukar alltid äta det hemma. Okay. Så det är jättegott.
Ja, det är gott.
Och jag vill också passa på att tacka sponsorerna för den här podcasten, Postkodlotteriet och satsningen Hela Sverige för mångfald och tolerans. Vi tackar för att ni vill hjälpa oss att genomföra det här, så att ni som lyssnar kan få ta del av den kunskapen som våra gäster bär. Så låt oss välkomna. Jag heter Leo Rassak och det här är Leos värld. I Leos värld.
Jag vet inte ens jag, alltså, om jag ska vara helt ärlig så har vi haft ett snack om namnet. Okay. Silvana Imam, hur vill du, vart alltså, är vi?
Bra, det är faktiskt första gången någon frågar, egentligen är det Silvana? Ja, Imam. Men för svenskat så har det blivit Silvana.
Så och var kommer det ifrån?
Det, namnet är ju latin, liksom, men mina föräldrar är från Syrien och Litauen, så att de säger Silvana.
Blandning?
Ja.
Hur har det varit?
Fantastiskt.
På riktigt?
Och hemskt. Nej, men alltså, bra, men i och med att jag aldrig har känt mig som, du vet, alla de här traditionerna, de här svenska traditionerna. Jag har aldrig liksom fått ta del av dem på samma sätt som mina svenska kompisar, du vet.
Ja.
Men, och då kände jag mig lite utanför. Typ när jag spelade basket så var det alltid så här... det var en föräldragrupp som så här var väldigt de bakade alltid och de hade middagar tillsammans. Mina föräldrar var inte med dem liksom. Mm. Alltså det var ingenting som jag var ledsen över. Det var bara så. Mina föräldrar kom och kollade på matcherna, men det var liksom inte samma. De bodde i sina villor och vi bodde inte i villa, vi bodde i lägenhet. Alltså såna grejer, men det är inte någonting som jag mått dåligt över, absolut inte. Men jag var ändå så här, när jag var liten så ville jag... Ja, jag ville dels vara kille och så ville jag vara svensk. På grund av... Ja, bara så här... Inte ville jag vara... Alltså, jag ville inte vara annorlunda.
Mm. Anledningen till att jag frågar är för att jag också är blandad. Jag är ju halvsvensk och halvbengal. När jag var yngre så kände jag mig ofta halv, liksom. Just det där med att man är halv. Sen så fattade jag lite längre fram i livet att jag inte är halv, jag är ju dubbel.
Mm.
Men det var ändå utmaningar när jag var yngre. Det påverkade min identitet och min självbild ganska starkt.
Mm.
Så tänkt mycket på det. Jag tänkte att vi kanske kan återkomma till det lite senare. Men Absolut. Jag vill ge dig friheten och möjligheten, Silvana, eller Silvana, att presentera dig själv. Liksom. Om du får några minuter att någonstans försöka beskriva vem du är. Okay. Hur skulle det låta?
Bra fråga. Jag skulle säga att jag är rappare. Jag är nyutexaminerad psykologistudent.
Vadå, är du student eller har du, tagit en examen?
Ja, jag har tagit en examen. Exakt. Psykologiexamen. för ett år sedan. Och jag... Ja, det är så svårt att beskriva sig själv. Vad jag ska säga riktigt. Jag är snäll kanske.
Men man tänker så här, om någon person som sitter och lyssnar på det här som inte alls har koll, som tänker så här, vad är det här?
Ja, men jag är rappare. Det är väl det de får. Jag menar, varför sitter jag här? För att jag gör musik. Ja.
Så då, som... I min värld sitter du här för att du är psykolog. Det, var, det blev okay. Helt plötsligt alltså... dominant. Det är superspännande.
Ja.
Men om vi tar first thing first då, hur började du med rap?
Alltså när jag var 7 år så fick jag min första skiva Fugees, The Score, har du hört den?
Det vet.
Helt amazing, Lauryn Hill förändrade mitt liv. Så lärde jag mig alla låtarna, förutom den franska låten som jag inte riktigt har lärt mig än. Men det var därför jag började plugga franska också faktiskt. Men jag skrev väldigt mycket, lärde mig texter. Och sen när jag blev... Alltså jag började med musik för typ 5 år sedan bara så här, spela in. Och då... Så det var inte så här jättelänge sedan.
Men kände du direkt... Alltså var det, alltså, när du satte på första låten på Fuji som du kände att hiphop var min grej?
Ja, alltså jag har alltid känt... Jag vet inte varför egentligen, för att det var en... Mina föräldrar lyssnade aldrig på hiphop eller något sånt. Det var väldigt så här... De tyckte inte om amerikansk musik. Eller min pappa var väldigt så här, nej, du ska inte lyssna på Michael Jackson. Han var väldigt så här, nej, USA är dåligt. Till, så här. Men det handlar just om det underifrån perspektivet och att kämpa, att slå underifrån som jag fastnar för. Exhibits, den här, vad heter den? The Foundation, där han berättar om sin pappa som satt i fängelse och att han blev utsatt på olika sätt, alltså Exhibit, fick mig att fastna för just hiphop och det, så här, det berättarsättet och den här kanalen att uttrycka sina känslor var för mig väldigt så här, slående och träffade mig väldigt hårt. Jag kommer ihåg att när jag gick i 6:an så tog jag med den här skivan till musiklektionen och så spelade jag just The Foundation. Och det första de sa, och så skulle vi prata om den låten då som man hade tagit med. Och det första mina klasskamrater sa var så här, shit vad de svär mycket. Jag bara, men fan ni fattar inte innebörden i den här texten. Så jag kände mig så här ensam och typ ingen förstår mig. Så började jag skriva.
Kommer du ihåg vad du skrev första gången?
Jag skrev om rasister. Kom ihåg det, vi hade rasister på vår skola. Och skrev jag typ, fan, jag kan inte säga det här, men jag kommer göra det. Jag var typ så här, Nazis, Nazis, where are you going? I can't believe you're still not growing. Alltså.
Okay,
jag var elva, okej. Okay. Så att det var...
Men du nämnde kort också där att vissa bodde i villa och ni gjorde inte det. Kan du utveckla det?
Nej, vi bodde i lägenhet på Söderhöjden i Jakobsberg. I Söderhöjden, eller på, vad säger man?
Vid, på, i, det spelar ingen roll.
Okej, ja men Söderhöjden. 544 represent. Gör man inte sånt om man är hiphop?
Du måste göra en shoutout. Du måste ju, jag menar...
South Hill Crew. Fan, jag är så inte på det sättet, men ja. Ja, så vi, ja, men jag bodde där och... Mina lagkamrater bodde inte där, alltså i basket. Kära till dem också, det var bra personer.
Om vi ska hålla på så, då måste vi också ge en shoutout till 08, till Alvik, till Breda. Nej, inte nej, alla som lirar basket ska... där ute. Jo, det finns många tunga lag. Vi ska inte exkludera.
Men vi krossade alla.
Nej, jag tror inte en sekund på det. Men vi ska inte dyka ner i basketen. Men det här med att många börjar rappa och många börjar uttrycka sig. Kan du, vad tänker du kring det? Det har ju hänt så mycket med svensk hiphop nu. Ja. Och speciellt när du kommer till kvinnliga förebilder som liksom får möjlighet att uttrycka sig. Vad känner du kring det?
Ja. Nej, men alltså jag tror att det handlar om, som det alltid är, att det, folk är trötta på någonting. Och så växer det en känsla av orättvisa. Och så vill vi kanalisera det på något sätt. Och många gör det genom musik, genom... mode, genom liksom olika kanaler. Och jag valde musik och många väljer rap, just rap, för att det kommer, det är sprunget ur orättvisa, att uttrycka sin känsla för orättvisa. Så att det är där det kommer ifrån, och speciellt nu med hur det ser ut i Europa och speciellt Sverige, att folk är trötta på det och vill prata om det liksom. Mm.
Du är ju ganska politisk ändå någonstans.
Ja, tvingats bli det liksom.
Och många försöker väl kanske ibland särskilja det ena med det andra och se det som äpplen och päron. Vad är ditt
politik förhållning? Och musik med
det. Ja, men ofta ja. I alla fall.
Alltså det får man, jag menar som sagt, musik behöver absolut inte vara politiskt, verkligen inte, men alla val vi gör är politiska indirekt. Jag var väldigt rädd för det ordet förut, tills Gudrun Schyman var så här: nej, var inte rädd för det ordet, Silvana. Och jag bara okej, okay. Lyssna på henne. Men så att jag tycker absolut inte att du behöver vara politisk, men jag har ju tvingats bli politisk. Jag är ju det för att jag är en liksom i normens öga något annat. Och det är väldigt så här, intressant för många. För mig är det så här, inte så intressant om jag ska vara ärlig. Det är ju bara någonting jag är. Men det blir intressant i och med att det inte är som normen. Alltså så här, lesbisk invandrare, kvinna, jag ser inte ut som en hel, jag klär mig inte hiphop. Alltså typiskt hiphop, det är också väldigt så här, något som jag har fått. Alltså i och för sig har jag inte fått så här, eller folk har ifrågasatt det, att så här, min klädstil typ. Fast det har mer varit positivt ändå. Att de
vad säger har, de då?
Nej men såhär, du ser inte ut som en hiphopare eller rap-tjej. Man bara, nej men hur ser en rap-tjej ut då? Hur ser hiphop ut? Jag gör ju att det blir hiphop. Det här är min hiphop. Så då är det liksom.
Känner du att du blir accepterad för det?
Absolut, men jag söker liksom inte acceptans på det sättet. Jag tar den platsen. Jag söker inte så här att bli accepterad. Jag gör verkligen inte det.
Ja, utveckla, jätteintressant.
Nej, men många söker ju så här den bekräftelsen att bli, att liksom att folk ska tycka om en för någonting. Jag tar sånt för givet. Jag ser inte att jag är liksom utanför på något sätt. Jag skapar min egen bild av allting. Min egen värld, min egen atmosfär, min egen ljudbild, mina egna kompisar. Alltså för mig är det en självklarhet.
Går det ihop med solidariteten då?
Absolut. Definitivt. Ja, ja. Hur går det inte ihop?
Nej, jag bara undrar. För att det är intressant att lyssna till, men om man blir så som du säger, att man tänker på jag och jag bryr mig inte kanske om att den acceptansen och sådär.
Ja, ja, men jag söker inte att en till exempel, att en så här, att någon bara, men vet du vad, jag accepterar dig. För mig är det någonstans att det är underliggande att säga, jag accepterar, det accepteras inte egentligen, men jag accepterar det och jag söker inte den acceptansen. Jag är accepterad redan, precis som du är accepterad. Alltså vi behöver inte söka den bekräftelsen. Jag söker inte den, jag behöver inte den. Vi är ett. Vi är liksom, vi är människor, det räcker, punkt. Oavsett kön, sexuell läggning, ursprung. Alltså, så jag ser mig som självklar och inte som ett undantag.
Har det alltid varit så?
Jag har alltid känt så, ja. För jag har haft bra folk omkring mig och jag alltid... Ja, eller för sig, inte alltid har jag inte haft bra folk. Men jag har en känsla av så här, jag är okej, jag är den jag ska vara. Det är så här, om jag har fått, om folk har, när folk har ifrågasatt mig och varit så här, till exempel homofobiska, så har jag alltid tyckt att det är deras problem, det är inte fel på mig. Men det är såklart att det gör någonting med ens självkänsla också, att hela tiden få det motståndet att så här, men nu ska du lugna ner dig till exempel i klassrummet och du ska inte tro att du är något, du ska ta det lugnt. Det gör ju att man bara, fan, vad är det för fel på folk, varför säger de så till mig? Men det blir ju
nej, men jag fattar någonstans vad du menar. Det är klart, alltså, jag blir ju nästan lite avundsjuk på att du verkar ha så pass stark självbild och självkänsla. Och jag tror verkligen att det är jätteviktigt, speciellt för många unga tjejer idag, att lyckas bygga upp en liksom någonstans skön bild av sig själv. Och det är därför jag ställer den frågan, vart kommer det ifrån och hur har du lyckats med det? Och om man tar det till det större perspektivet och tänker på de som lyssnar, så här, vad har du för tips till unga tjejer som kanske inte riktigt har hittat dit? Finns det någon väg eller något sätt man kan tänka på?
Alltså, det finns liksom inte ett recept för det, för att världen är så himla manstillvänd och patriarkal. Så att det är en jättesvår, det är verkligen, det är bara fortsätta att vara dig själv på något sätt. Men det är svårt om du inte, jag vet faktiskt inte.
Men är det ditt sätt att se på det männens fel eller?
Om det är männens fel, alltså det är ett system där kvinnor underordnas män systematiskt. Ah. Så klart att det, jag menar, det är ju en, alltså det går inte att säga så här, det är mannens fel, det är han som går där och urskilja en person i mängden, det är hans fel alltihopa, men det är ett system, ja. Och när alla män har förstått det här systemet så ska de ta ett steg bakåt. Men det är ju, män förstår inte att det finns ett system som skadar kvinnor.
Så du menar att jag förstår inte att det finns ett system?
Jag vet inte om du inte förstår det.
Du sa att män förstår
det. Ja, män förstår. Ja, män i allmänhet förstår inte det. Och de vägrar ta till sig det. Och de måste göra det för att det ska bli för att det ska bli jämställt.
Tror vi kommer dit?
Ja, definitivt. Jag måste tro det. Annars är allt jag gör förgäves.
Mm. Jätteintressant. Jag tycker vi ska dyka in i det i ett eget kapitel, för det förtjänar att liksom fördjupas i.
Ja.
Och om jag har förstått det rätt, nu har jag fått det här skvallra till mig, men jag vet inte om det stämmer, så du får ju dissa mig om det inte
är skvaller.
Ja. Jag har hört att det var så att du började rappa lite grann för att du hade en crush på någon.
Ja, precis. Ja, jag körde live första gången. Ja.
Kan du inte berätta lite om det?
Jo, men grejen är att vi hade gjort slut. Och så ville jag typ så här visa henne någonting. Eller jag ville bara rappa för henne. Och så gjorde jag det. Men det var inte därför jag började rappa. Absolut inte. Nej. Det där kom bara. Så det var bara ett uttryckssätt.
Vad ville du visa henne?
Nej, jag ville så här. Jag vet inte. Jag, så här, det är lättare för mig att visa känslor genom en låt än att prata. Jag ganska har haft svårt att prata om mina känslor, men det går bättre och bättre liksom. Men jag är väldigt lätt att skriva om mina känslor.
Vad är skillnaden?
Det är för att det blir så himla, och när du pratar med någon så blir det verkligen så här så på riktigt. Men när du skriver en låt, då är det, det är liksom, det tas inte på samma sätt. Det kan vara, det, jag vet inte,
det är, du kanske äger flummigt. Tolkningsföreträdet lite mer.
Nå, eller alltså det är just för att det är så här, orden hamnar inte på en person. Det är väl det. Att sen när du rappar, då blir det liksom bara allmänt på något sätt.
Vad handlade låten om?
Det var typ någon fuck
ljug
you.
Inte, jag vet att du kommer ihåg. Jag vet att du kan texten, du kan droppa den här. Om jag bara ber dig om det. Så ljug inte. Okay, det finns ju utrymme för min lögn där.
Nej, men det var någon fuck you-låt i alla fall.
Typ. Sen så faktiskt fick jag ju upp ögonen för det. För jag pluggade med en kille som heter Viktor. Och han var på manifestgalan. Och där körde du ut gig. Mm. Och du bombade ju hela scenen.
Mm-hmm,
ja. Så kan du berätta lite om den dagen?
Det var jävligt fett. Alltså. Det var andra gången jag spelade live. Alltså med, inte live överhuvudtaget, utan med den EP:n som jag precis har släppt. Och det var med låten Imam. Och den är väldigt tung och politisk. Och så här statements. Jag langar ju statements efter statements efter statements. På ett så här skönt sätt. Så att det var väldigt befriande att spela den låten. Det var mäktigt. Folk stod upp och... Jag gillar att så här, folk ibland inte vet hur de ska känna när de hör de här låtarna. Att så här, ibland, jag kan se, så här, titta ut i publiken och bara så här, det är så här, sliter sig i håret och bara, du vet, bara vet inte vad de ska göra. Det är liksom, det är det jag vill åt. Att så här, du ska få en ny känsla. Det ska inte, och du ska ha en åsikt om det. Du ska antingen hata det eller du ska älska det. Du ska inte gå ifrån en spelning och vara så här obrydd eller så här, ah, men det var väl okej. Okay. Det är typ min värsta recension. okej, okay, jag gjorde väl.
Okay. Inte så mycket mellanmjölk över det.
Nej, ingen jävla mellanmjölk alltså. Jag är blond och allt det där, men det so far det går till.
Men det är också något som jag tycker är ett karaktärsdrag som jag verkligen kan se upp till, och det är det här med stage present och att liksom ha en närvaro när man är på scenen, och det hade ju verkligen du, så undrar vad finns i ditt huvud när du står där på scenen?
Alltså det är det som är så, det tar över mig helt.
Kan vi inte ta oss igenom ett gig då? Om vi säger att du är i logen, det är en halvtimme kvar till spelning. Okay, du vet att det börjar bli fullsatt.
Då går jag runt där och bara så här, säger till folk. Okej, okay, känns det bra? Men jag själv är typ så stressad. Okej, okay, nu kör vi. Bara så här, hoppa runt. Jag hoppar mycket och typ gör lite armhävningar. och bara så här, jag tror att det ska lugna ner mig, men det pumpar ju bara upp mig. Så ibland kan jag komma ut och bara typ stå och skrika. Men nej, men okej, en halvtimme innan jag ber folk att gå ut. Jag vill vara ensam. En kvart innan vill jag vara ensam och bara så förbereda mig, stå där med min DJ typ. Ibland får den personen också gå ut. Men och sen så precis innan jag ska gå på så bara okej, så är jag väldigt lugn. Oftast. Jag hoppar runt backstage lite också. Sen så går jag ut och så mördar det. Jag går in i någon så här. Grejen är att jag hade ett gig nu här på. Jag spelade på Beatrice Elis set på Kentfest. Och jag var så överhypad. Jag var verkligen så här. Visste inte vad jag skulle ta mig till. Min kropp var liksom någonting helt annat. Och där kände jag så här: okej, okay, wow, nu besitter någonting min kropp. Nu måste jag lugna ner mig. Men det är den jag är. Jag blir så när jag är spänd inför någonting, har jag förstått.
Vad är du spänd inför?
Inför mina ord, inför de här låtarna, inför publiken, alltså allting. Att så här, för jag, alltså det jag skriver är verkligen, det är någonting jag känner väldigt starkt. Och det manifesteras på scen. Jag tänker att så här, och om inte jag är övertygad om det, så kommer ju inte du vara det. Fast det, jag tänker liksom inte på mottagningen så mycket. Jag tänker bara så, okej, nu ska jag bara gå in och köra. Så blir det vad det blir. Och oftast blir det galenskap.
Mm. Och nu kanske man ändå kommer tillbaka till just det här med det politiska eller det innehållet. För som sagt så är det ju ett manifest någonstans. Så vad är det du vill framföra för känslor? Vad vill du att de
som... Jag vill förändra. Jag vill att du ska börja tänka annorlunda. Jag vill inte att du ska vara kvar i dina ram. Jag vill att du ska forma din egen verklighet. Jag vill att du ska tänka utanför de här ramarna. Jag vill att du ska vara helt fri från allt folk säger är rätt, fel, är bra, dåligt. Det finns inget bra och dåligt. Det finns... Du skapar din egen bild av allting. Liksom.
Kan du ge ett exempel via en bar på någonting som ja, belyser men, det?
Till exempel ja men fucking 5-2 diet, jag är 176 cm, pussy riot, att så här, okay, vi matas med dieter, speciellt kvinnor, och tro inte på dem, gör någonting själv istället. Så har jag refererat till pussy riot som är en, ja, du vet, rörelse, ja, eller ryska. Inte rörelse, men ja, de ryska, precis. Alltså om du är överviktig på ett sätt där du har problem, så är ju det ett problem, gå och sök upp en läkare. Men det är ju inte, det är en helt annan diskussion. Då ska inte det liksom vara första sidan på löpsedeln, så här, gå ner 3 kilo på 2 dagar. Man bara nej, fuck you liksom. Var den du är istället, för det riktar sig till alla kvinnor helt enkelt. Skapa låg självkänsla och sådana saker, det ska man inte låta sig luras till.
Tror du många som går på eller går i?
Absolut. Ja, gud ja. Det är jättehemskt. Det är ju en tydlig liksom, patriarkal.
Har du mött mycket motstånd längs med din resa?
Ja, det har jag ju. Alltså motstånd rent så här, vem jag är. Absolut. Homofobi och att jag tar mycket plats i skolan. Så tog jag mycket plats och där var det så här, lugna ner dig nu. Du vet, speciellt som så här, kvinna, som tjej och ta... Plats är ju väldigt kontroversiellt.
Berätta, vad kunde hända?
Nej, men till exempel så var jag ordförande i elevrådet och fick massa så här, skit för det. Alltså, inte för att jag var ordförande, men mina lärare var väldigt så här, ja, nej men, för man skulle så här, ansöka om en grej om man fick åka till New York eller inte. Och så vann jag, alltså, så fick jag åka till New York för att jag skrev en bra ansökan. Och så sa jag det till min lärare innan, jag bara, fan, jag tror verkligen att jag kommer komma med på den här resan för jag skrev inte en så jävla bra ansökan. Hon bara, ja, lugn nu. Det finns andra som har skrivit en bra ansökan. Du ska inte tro att du är något. Och jag var så här, okej, tack för att du så här, inte vill ge mig, förstår, inte vill bygga upp mig. Och vill trycka ner mig istället. Det är jättekonstigt att man som lärare säger en sån sak till en elev som är så här 17 år och typ allmänt, men är osäker och helt så här, vem är jag? Och inte säger så här, vad bra Silvana att du tror på dig själv. Jag är övertygad om att du kommer komma med. In her face att jag kommer med. Gud.
Tror du många som fastnar i sånt eller?
I vad då? Att...
I negativitet och hat. Eller i folk som inte tror på det?
Nej, men jag tror att folk inte vet vad de ska... Ja, det tror jag. Och att folk inte vet hur de ska ta sig ur det och ser det som ett... Ser det, alltså de tar på sig det och ser det som sitt eget fel. Absolut, det gör jag. Det tror jag. Alltså jag skulle egentligen kunna vara den som ligger där hemma och bara gråter över allting som har hänt. Men jag valde att vända det till någonting positivt istället och sen styrka. Och hitta den styrka i deras hat.
Nu tycker jag du är inne på en viktig kärnpunkt här, för att det är den egenskapen vi verkligen tar fasta på. För att de flesta i min värld, anser jag, blir väldigt påverkade av människors främst negativa åsikter om dem och det begränsar dem. Sen har man liksom en liten klick människor som lyckas omvandla negativ energi till bensin.
Mm.
Och du känns som en sån person. Och du säger det själv nu här.
Ja, precis. Jo, men jag tror att jag gör det.
Och hur? Alltså, hur blir det så?
Jag tror så här att jag tänker alltid i ett större perspektiv. Att så här, vad handlar det här egentligen om? Det är också därför jag började läsa psykologi och så här, blev intresserad av det. Att så här, människors liksom handlingar, att det intresserar mig väldigt mycket. Och jag tror att jag har analyserat det och bara så här, förstått varför folk gör så, att det handlar om en osäkerhet, att andra vill trycka ner andra, att det handlar om dem, och att det på något sätt gör mig mer ödmjuk inför de här människorna också. Att så här, jag går inte runt och visst, på gymnasiet var jag ganska bitter på de här människorna och på mina lärare, men nu är det så här, shit, det här är ju, det är nästan, tänk vad de människorna går igenom, det är ju synd om dem. Tänk att så här, inte känna glädje för en annan människa. Alltså det måste ju vara tungt. Då måste man ju sitta med massa grejer inombords. Så jag tror att jag har läst mycket och att min stora syster har hjälpt mig väldigt mycket och varit så här, men du är jättebra och det är de som gör fel, och fått liksom höra det väldigt mycket. Så jag har haft stöd hemifrån på det sättet. Och av en kompis som jag hade som... Eller vi är kompisar fortfarande, men han bor i London. Men som har så här hjälpt mig väldigt mycket. Eller han var också utsatt i den situationen. Så vi så här pratade om det väldigt mycket. Och just att så här, man formar sin egen verklighet. Att så här, det här är deras verklighet. Att de inte kan glädjas för någon annan. Okej, men då formar jag vi vår egen. Ja. Så jag tror... Och att för när jag läste psykologi så fördjupade jag mig i... österländsk psykologi. Jag började läsa om zen-buddhism när jag var typ 13. Och det är väldigt så här fundamentala grejer, som att vi är ett. Vi är liksom inte separerade från varandra. Att det gör en mer ödmjuk och typ inför livet.
Hur långt är det mellan psykologer och psykopater?
Vad är det för koppling du drar? Eller vad tänker du?
Jag vet inte, jag har bara spontant i mig själv en förutfattad mening av att många människor som söker sig till psykologin
är psykopater.
Nej, inte psykopater, men på olika sätt kanske upplevt saker som har påverkat dem, som de tror har en botten i liksom, eller att man kan få svar kring via psykologin.
Ja, men vad har det med psykopati?
Men det var mer kanske dåligt skämt i ett allvarligt samtal. Alltså bakgrunden till frågan är väl lite grann det här med texten. Att så här, får man inte fantisera längre? ska det okej att vara provokativ? Och nu var jag lite provocerande här med flit.
Ja.
Och direkt så hamnade du lite i försvar, kände jag.
Nej, men jag bara undrade vilken koppling det hade. Det var inte för, alltså, ja. Om jag hamnar i försvar så är det för att jag tar åt mig. Och jag kan inte ta åt mig av någonting som inte har en analys. Förstår du? Eller så här, det där är ju så här, taget från vad?
Ja, nej, jag
det är taget från så här, ja, psykologiskt psykopater. Okej, invandrare begår brott. Alltså förstår du, det är så här.
Kan släppa det där. Om det inte, vi släpper det där. Men vad, större frågan är det okej att vara provokativ?
Absolut. Ja, alltså, låttexter är ju alltså, i livet eller i musik.
Generellt.
Ja, men alltså, jag tänker musik, säg vad du vill. Det är verkligen så här, om du vill vara provokativ. Men ha en analys bakom det så att det inte är bara för att vara provokativ. För vad ger det? Om du bara ska gå runt och så här... var irriterande. Alltså det är ju ganska irriterande. Men om du har en grund i att så här, okej, jag vill provocera det här för att samhällsstrukturen är fel, absolut. Det är klart ska jag, Gud, jag uppmanat i det.
Men om ingen annan tycker att det är fel, men jag tycker att det är fel. Nej. Är det ändå okej att vara provokativ?
Om du har en grund i det, absolut.
Ja.
Absolut. Mm. Om du som rasist vill provocera, då måste du då måste vi som inte tycker som de här rasisterna säga ifrån.
Mm. Då kan man väl också snurra över lite till det politiska. För vi var väl där inne lite grann.
Ja.
Och du har väl engagerat dig till viss del politiskt. Du nämnde Gudrun här i början. Mm. Och hur ser ditt politiska engagemang ut?
Alltså, jag är liksom partipolitiskt obunden på det sättet. Men... alltså allting vi gör är politiskt och allting vi skapar och våra val är politiska fastän vi inte liksom kanske uttalar det. Så att, och som sagt, jag har ju tvingats bli politisk på grund av att jag inte är som normen. Så det är väldigt intressant för folk. Ja. Men vilken för norm? Mig är det liksom men heteronormen, mansnormen, mansdominansen.
Jag blir ofta vilsen ibland när folk säger så här, normen, jag vet inte vilken.
Oj.
Han också. Eller hon. Exakt.
Ja, ska precis.
Vi komma överens om det?
Ja, absolut. Så. Absolut.
Nice.
Hur menar du att du blir förvirrad?
Nej, men som du till exempel, normen.
Mm.
Och då blir jag så här, normen, vilken
norm?
Ja, exakt.
Heteronormen, mansnormen, att kvinnonormen, att kvinnor ska vara på ett visst sätt, att män ska vara på ett visst sätt, att det finns två kön, att normen är vit, medelklass och hetero och oftast en man. Det är normen.
Och
allt utanför det liksom ska så här ifrågasättas och tyckas vara annorlunda liksom.
Och vad bör man göra? Kan man bli av med normer?
Ja, genom att prata om dem och att inte agera ut efter dem. Att göra egna val liksom.
Var kommer normer ifrån?
De kommer ifrån vår historia. Att vi så alltid har gjort på ett sätt. Det är ju som traditioner också. Det är ju så här, det är en norm. Traditioner är en norm. Jag tror ju inte på något sånt. Jag tror på att skapa din egen. Eller så här, en familjenorm är också så här. Familjekonstellation är också en norm. Jag har ju en kärnfamilj. Det har jag. Mamma, pappa, syster. Men jag har också skapat en annan familj. Vilket är mina vänner. Det är minst lika viktigt för mig. Liksom. Som, så här. Men normen tycker jag att den här familjen, blod, är viktigare. För mig är det liksom... Alltså mina närmsta vänner är min familj. Att så här, jag tror liksom inte på de här traditionerna. Alltså jag tror du skapar din egen värld helt enkelt.
Absolut. Alltså jag personligen har tänkt mycket på normer. Alltså nu har vi snackat om det psykologiska perspektivet. Men om vi går till det sociologiska perspektivet. Så känns det som att många av de normerna som är uppbyggda. Finns där lite grann för att vi ska funka i en grupp. Liksom. Sen har det hänt så mycket på sista tiden.
Hur funkar du i en grupp om du inte får vara del av gruppen? Om du som homosexuell utesluts ur den gruppen? Då är det ju, då funkar
jag hann aldrig avsluta mitt resonemang. Okay, det var okay, snabbt huggande.
Kör.
Men vad jag menade var att nu har vi liksom på senare tid gått från ett lite mer kollektivistiskt system till det här individualistiska, och individerna har fått mer utrymme att vara sig själva, men de sociologiska strukturerna har liksom inte hängt med där liksom, och det blir lite, men jag kan känna så här, jag blir lite så hopplös när jag tänker på det. Det känns så svårt att förändra normerna. Jag blir så imponerad av människor som har den styrkan och kampen.
Men du har den inom dig också. Alla har den. Det handlar inte om att du ska göra något bombastiskt, något stort. Alltså det är ju varje dag du gör ett val. Och det är din kamp. Det är ju där det börjar liksom.
Vad gör du för val i vardagen?
Ja, alltså, jag äter gröt på morgonen. Nej, men liksom, jag gör val som mitt hjärta säger att jag ska göra. Det är så här, jag liksom försöker att inte döma folk. Jag är inte liksom, försöker vara öppen. Och så.
Känner du att du går på en nit ibland själv att så här, nej, men nu styrs jag av något annat än...
Ja, alltså jag är jättepåverkad av normen. Jag menar, kolla, jag ser ut. Jag har ju liksom, jag ser ut som en kvinna ska se ut. Jag har rött läppstift. Jag har långt hår. Klart att jag är påverkad av normen, men jag är medveten om det. Jag har ju tagit aktiva val att ha långt hår, att ha läppstift, att raka mig under armarna. Alltså det är ju så här, det är ett aktivt val jag har tagit. Men det ser jag, ja.
Och det har du tagit för att du vill ha det så, inte för att du är påverkad av normen?
Men det vet jag inte. Men förmodligen både och. Alltså säkert. Jag är jättepåverkad av normen. Men jag tar aktivt, alltså, men det gör mig inte olycklig, förstår du? Om jag skulle, jag gör saker som gör mig lycklig. Det är liksom inte, det finns inte en mall för hur du ska se ut om du är lesbisk eller om du är kvinna. Eller, jo, det finns ju det. Det är det jag vill säga. Det finns ju det, men jag liksom känner inte att jag behöver följa den. Jag är ganska fri. Och sen om jag väljer att ha långt hår som en kvinna bör ha då, ja, då är det mitt val. Liksom.
Så du är upplyst och förstår, ja, och därför är du lycklig?
Precis.
Jag blev ju ganska glad faktiskt när jag såg framgångarna för FI inför valet. Mm. Och har undrat lite själv så här, vad det där egentligen beror på. Och jag undrar hur du tänker kring det. Tror du att FIs framgång beror på?
Alltså, jag tror att det är ganska enkelt. När ett så här främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna är får liksom väldigt många röster, så då är det liksom en annan grupp. Då föds en motpol till det väldigt snabbt. Och FI är den, liksom, den motpolen. Så jag tror att det liksom på något sätt är synkat där. Att så här, vi har fler rasister, då är det så här fler som har fått nog. Och så växer liksom FI. Och sen också att folk bara är trötta på samhällsklimatet och ja, SD.
Om du fick göra någon form av filosofisk avrundning på dels din person och din idé om hur saker och ting ska vara, vad skulle du vilja lämna lyssnarna med?
Slå dig fri, det finns inga normer alls. Alltså alls. Det finns inte. Det finns inga ramar, det finns inget sånt. Du bygger din egen verklighet.
Har du någon text som du skulle vilja dra i a cappella som du tycker talar för dig?
Nej, jag har inte det.
Nice.
Det talar för sig.